This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, välkommen Åsa Swartz till Utvik och böcker.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Du, i början av din nya roman så står det, jag citerar, att arbeta med IT-säkerhet är som att spela schack med ett oändligt antal pjäser. Hur tänker du kring det?
Ja, det är ungefär det jag har skrivit. Det finns otroligt mycket system. Ett bolag kanske har en 100, 200, 300, 400 system. Sen är de ihopkopplade över internet. Och sen så ska, när man jobbar med IT-säkerhet ska man på något sätt ha koll på det här. Det blir ju väldigt många faktorer och väldigt mycket människor och väldigt mycket system. Så att, ja, det är ju oändligt många saker man ska hålla reda på.
Du har blivit utsedd till årets säkerhetsprofil. Vad innebär det?
Ja, det är en utnämning när man har gjort någonting inom säkerhetsområdet. I det här fallet så har det mycket att göra med att jag jobbar mycket med information och skriver artiklar och liknande. Och dessutom har jag dragit igång en konferens med framförallt kvinnliga talare. Mm-hmm. Eftersom det har varit en väldigt brist på den typen av talare på konferensen i vanliga fall. Men det finns ju otroligt många kompetenta kvinnor som jobbar med det här.
Alltså just, du menar IT-säkerhet?
Ja, precis. Ja, IT-säkerhet.
Ja, jag fick någon känsla av när jag läste en artikel som när du var intervjuad att du menade att det var också lite kvinnor överhuvudtaget när det handlar om experter och så. Man säger att de inte finns kvinnor, men de finns faktiskt där ute.
Ja, det finns ju väldigt många kvinnor som jobbar på extremt intressanta jobb. Men de kommer ju inte till tals på samma sätt i media, antagligen för att de som sätter ihop programmet inte har de kontaktnäten. Utan det är samma personer som återkommer ständigt.
Det kan inte vara så att de här kvinnorna tackar nej då? Eller de inte känner att de inte är så mycket experter som männen tror sig vara?
Det finns ju säkert en poäng i att ibland så kanske män överskattar sin kompetens lite.
Oj så.
men man skulle väl säga att de är ju minst lika bra som männen ute som jobbar med det här.
Du, jag tänkte vi skulle ta och lyssna på första sidan i din nya bok, De sju nycklarna.
Ja. Den börjar faktiskt på samma ställe som vi sitter just nu och pratar, på Kungsholmen. Kungsholmen, Stockholm. Rebecka slår upp ögonen och stirrar ut i mörkret. Hon lyssnar efter ljudet av sina barn, men hon hör inget från deras rum. Inga hostattacker, ingen gråt, inga tassande fötter. Men något är annorlunda i sovrummet. Rebecka kisar med ögonen. Rummet är mörkt och tyst. Hon skärper blicken. Möblernas konturer syns i det svaga ljuset från gatlyktan utanför. Hon trevar med handen efter lampknappen men stannar mitt i rörelsen. En kall metall pressas mot hennes tinning. Hon stelnar till. Rädslan hugger till i magtrakten. Någon är i rummet. The key, väser en mans röst i hennes öra. Engelskan är bruten, men bekant på något sätt. Hon vet inte vad han pratar om. Paniken gör att hon inte kan tänka klart, inte kan fokusera. Hon känner en varm andedräkt mot sin kind, en svag svettlukt. När hon sneglar snett uppåt ser hon en man som står böjd över henne vid sänggaveln. En svart rånarluva döljer ansiktet. Pistolmynningen pressas hårdare mot hennes huvud. Rebecka hade känt sig så här hjälplös förut. Tre dagar i veckan är hon ute och springer. Hon är stark och vältränad, trots att det är bara lite mer än ett år sedan hon födde barn. Men vad hjälper det när en pistol riktas mot hennes huvud? Hon har både täcke och t-shirt på sig, men hon känner sig naken, utlämnad, helt försvarslös.
Tack, det är en suggestiv inledning.
Ja, det är första sidan.
Mm.
Och det är väl upptakten till en rad händelser som handlar om de här nycklarna.
Ja, vad är det för nycklar det här boken handlar om?
Ja, det är nycklarna till internet, och det låter ju kanske lite konstigt sådär när man inte hört om det förut. Men det finns faktiskt 7 nycklar som 7 människor har ute i världen till internet, kan man säga. Mm. Men det är egentligen vanliga nycklar som går till ett kassaskåp i Washington med 7 fack. Och det är lite som någon slags, ska man säga, amerikansk spionfilm, fast det faktiskt är på riktigt. Så det finns i Washington finns det ett stort datacenter med massor av säkerhetsanordningar i 6-7 led. Och längst in finns det en bur i ett väldigt avskalat rum, och där står det 2 kassaskåp, och ett av dem finns det 7 fack. Så att det och nycklarna går till de här 7 facken.
Mm. Handlingen, hur ska man beskriva handlingen i din bok när de här 7 nycklarna, vad är det som läsaren kan förvänta sig, i alla fall de första 100 sidorna? Vi ska ju inte tala om allt.
Nej, de första 100 sidorna får vi helt enkelt träffa ett antal av de här 7 nyckelbärarna. Mm. Och de här 7 nycklarna går ju till egentligen kryptonycklar som används för att, man kan säga väldigt kort, göra internet säkert, så man kan lita på internet och var datorer hittar sin information. Och det kan ju vara ganska många som kan tycka det var kul att ta kontroll över internet. Det är en extrem maktfaktor, och också det rör sig om väldigt mycket pengar och liknande. Så att det hela börjar med att vi träffar de här 7 personerna, och de på något sätt blir angripna.
Mm. Och Rebecca i boken då, hon har en av nycklarna.
Ja, hon har en av nycklarna, och hon bor här på Kungsholmen.
I Stockholm får vi säga det.
Ja, precis, på Kungsholmen i Stockholm. Och så går det när man är lite, har bott här hela livet, men nu är man lite Stockholmsfixerad. Men i alla fall, hon bor här i Stockholm, och jag har tagit lite ur verkligheten där. Mm. Vi har faktiskt en riktig nyckelbärare här i Stockholm.
Mm.
Som bär en av de riktiga nycklarna till internet. Och det är inte bara så, utan det finns personer här i Sverige som konstruerat hela systemet bakom de här nycklarna. Så att Sverige är ganska centralt när det gäller internet och säkerhet.
Men vad är det, hur ska man förvara, hur har den här personen nyckeln? Var förvarar den nyckeln någonstans?
Ja, Ann-Marie, som hon heter, har den hemma hos sig.
Mm.
Och det alla har dem hemma och säger, vad jag vet om i alla fall. Och det är så extremt många säkerhetsanordningar sen efter de här nycklarna, så att egentligen är de inte lika kritiska som i boken. Utan det bygger ju väldigt mycket på att de här personerna, de är mest till för att man ska lita på systemet, att de är trovärdiga och att systemet funkar.
Mm. Men hur mycket finns det, som säga, bäring i din historia i verkligheten, att om nu någon eller någon organisation eller någon stat skulle vilja ha tag på alla de här nycklarna och fick tag på de här 7 människorna som har dem, finns det en möjlighet att skaffa sig stor makt över internet på det viset?
Jag tror att det finns enklare sätt. För att de måste sen ta sig in i den här byggnaden i Washington, och det är extremt komplicerat alltihopa. Men det som är väldigt viktigt att veta är att det kanske finns andra sätt att ta makt över internet, eller att man kan kortsluta systemet mer än att ta de här nycklarna. Mm. Däremot så kan man ju inte, bara man får tag på en av de här nycklarna så är det inte så allvarligt.
Mm.
Men om man däremot får tag över funktionen som styr över internet, ja, men då har man ju hela världen i sina händer.
Du skriver ju här i boken, jag ska slå upp en sida här som... Det lät så tungt det här, dystopiskt. Det står någonting om att fungerar inte internet längre och det moderna samhället kommer att gå ner på knä.
Mm. Det är ju så. Allting i vårt samhälle, speciellt i Sverige som är extremt digitalt. Vi är ju en av de mest digitala länderna i världen.
Mm.
Vi skulle ju inte få någon mat till exempel. Alltså det finns ingenting, allting från att man börjar skörda vete till att det blir en limpa i affärerna är digitaliserat. Det är ju fabrikerna, det är logistiken. Så efter några dagar så skulle vi här i Stockholm inte ha någon mat alls, i princip.
För att allting styrs genom...
Ja, IT och internet.
Ja, det står här, mänskligheten skulle slungas flera hundra år bakåt i utvecklingen.
Ja, ja, men det... Tänk om vi inte har någon mat, vi har inga bilar, vi har bensinen har tagit slut, tunnelbanan går inte, tågen slutar gå, vi är fast här i Stockholm eller i någon annan stad och ja, vi får ingen mat.
Mm. Då blir det stora...
Folkvandringar skulle det bli. Eller?
Ja, skövlingar av det som finns då.
Ja, precis. Sen tar ju det slut.
Det är, när man läser din bok som vi är inne på här lite grann när vi pratar om internet och vad som skulle kunna hända om allting pajade. Då kommer vi kasta mig rakt in i världspolitiken. Nu handlar det inte om mordkriget mellan USA och Nordkorea eller kriget i Syrien utan om kontroll och manipulation av informationen i olika valrörelser. Vad tänker du apropå den valrörelsen som var ganska nyligen i USA?
Ja, det är både den och också i Frankrike. Och det är ju, jag tror att vi också, vi har ju en svensk rörelse på gång här också, som vi måste vara mycket medvetna om att det faktiskt kommer att hända saker, i alla fall kommer folk försöka. Och vad jag tänker är att våra politiker måste verkligen fundera lite på hur de jobbar med IT-säkerhet eller informationssäkerhet och både hur de kan påverkas och hur de kan få felaktig information, men också vi väljare. Vi påverkas dagligen av felaktiga källor och folk som försöker få oss att tycka någonting annat.
Men hur vet man det så att säga för oss som inte är så insatta i de här sakerna?
Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om källkritik och liknande. Och jag tycker man ska verkligen gå ett steg längre och verkligen fundera på de här... artiklarna vi läser på nätet och var de kommer ifrån, vad journalisterna för drivkrafter till exempel, och är det vill de att det finns ju krafter som kanske vill destabilisera Sverige, det är ju jättebra för de stora makterna runt omkring oss om vi har en inre osäkerhet till exempel, eller är det något speciellt parti som gärna läcker felaktiga fakta för att få mer röster helt enkelt. Och vinkla, det är väldigt vanligt med vinkling av fakta, att man bara lyfter fram det som under, liksom, stödjer ens tes, men man lyfter aldrig fram det motsatta, om man säger så.
Men så tror du att det kan bli så i nästa valrörelse 2018 här, att vi får se en desinformation när det gäller i valrörelsen från främmande makt då?
Ja, jag tror att det pågår nog idag, helt enkelt. Sen är ju frågan om vad vi som väljare väljer att lyssna på också.
Men tror du att det kommer att bli något sånt stort avslöjande till exempel i nästa valrörelse, att den här informationen till exempel som stod i Dagens Nyheter eller sades på Aktuellt, den kommer alla liksom att avslöja, den är fake, den är fel?
Jag har fortfarande förhoppningsvis en viss tilltro till våra större medier, men vi har ju sociala medier i dagsläget som är extremt manipulerade. Och det är ju ganska lätt, folk umgås i sin lilla bubbla och delar artiklar med varandra, och vissa av de här bubblorna liksom lättar från verkligheten och skapar sin egen verklighet.
Tror du att det är lättare att sådana liksom bubblor sprids vidare ju längre ut man på de politiska ytterkanterna man kommer?
Ja, det tror jag faktiskt. Eftersom alltså, ganska extrema åsikter som träffar varandra och liksom underbygger varandras världsbild. Ja, men det tror jag.
Det kanske vi får se en ganska smutsig valrörelse då. Nu brukar man ju säga att den här valrörelsen kommer att bli den smutsigaste någonsin.
Ja, jag är faktiskt helt övertygad om det är så. Därför, eller att det är så för att vi har fått en sån typ av informationsspridning idag. Att det tjänar folk på att jobba med. Det är otroligt mycket billigare att manipulera sociala medier än att göra stora kampanjer och liknande.
Men jag tänker också att det finns något demokratiskt i detta också, att man kan hitta information och behöver inte titta i de stora tidningshusens publikationer, utan det finns folk som lägger ut som är ganska smarta och är pålästa och lägger ut artiklar runt om i världen.
Ja. Jo, alltså det finns ju ett stort demokratiskt värde, men man ska nog fundera på var informationen kommer och kanske läsa de rapporterna själv också. Inte bara lyssna på andra, utan ta reda på, vara lite demokrat själv och verkligen gå till botten med saker.
Du, vi pratade lite här innan om, till exempel om, nu var jag i Nordkorea 2011 och det är ett väldigt slutet samhälle. Mm. Man skulle ju kunna se det som en slags Kim Il-sung-sekt. Ja. Och jag tänker, om man skulle, nu har ju nästan inga vanliga människor tillgång till internet, utan det kanske är ett antal tusen människor i den ledande befattningen i samhället. Men om man ville, skulle en stat kunna gå in och liksom sprida felaktiga uppgifter om omvärlden till de nordkoreanska ledarna till exempel? Eller hur skulle man kunna, hur skulle ett land kunna manipulera det nordkoreanska systemet eller informationen?
Det är ju svårare än i Sverige i och med att de är så slutna som kontroll. Och jag tror, om man tittar på den vanliga medborgaren, då kanske det är den gammeldags att man släpper flygblad över landet sådär. När det gäller internet så, ja, det är, om jag fattar rätt, så är det ledande skiktet som har internet där. Och då skulle det vara snarare att man såg till att plantera fejkade mejl för att skapa en sån oreda i leden där. Ja. Det. Så att folk till slut nästan börjar ta livet av varandra.
Mm.
Inte för att det är en sån trevlig idé.
Men att man sprider uppgifter om att det pågår en kupp mot Kim Jong-un eller något i sammansvärjning.
Ja, och som alla är med på olika sätt. Så att hierarkin slutar
att fungera. Tror du att sånt händer i slutna stater, att de blir infiltrerade av andra stater så att säga?
Jag tror att andra stater försöker kanske, men de har ju funnits några år nu, så att de kanske inte lyckats så bra.
Nej. Nej, ska vi se här. Men ja, i slutet av din bok så skriver du om något som verkligen låter som science fiction. Du skriver om artificiell intelligens. Vad är det för någonting?
Artificiell intelligens är ju någonting som har varit science fiction ganska länge, men faktiskt nu är vi på vägen här och ett stort, vad ska man säga, ett stort utvecklingssteg.
Mm.
Där våra datorer börjar lära sig ganska mycket själva. Robotar till exempel, de har lika bra syn och hörsel som oss människor i dagsläget. Det enda skillnaden är att vi inte kan känna, eller de kan inte känna på samma sätt som vi kan. Därför är vi bättre på finmotorik då. Och de har börjat med något som heter machine learning. Det är att man, datorerna liksom själv lär sig saker och utvecklas. Så att vi är på väg in i någonting som förut var science fiction, men nu är det, om 10 år kommer världen
in. Men kan du utveckla det här med att de skulle kunna tänka och hur fungerar det?
De kan börja lära sig saker, till exempel just nu så används det till exempel annonser, så börjar de lära sig saker, men det kan ju också bli ganska obehagliga resultat av det. Google till exempel jobbade med det här för att hitta rätt annons till rätt person. Och det slutade med att till exempel män fick annonser för mer högutbildade och välbetalda yrken än kvinnor. Och liknande saker. Så att det kan liksom slå fel och man kan fastna i olika mönster. Så där. Men det är ju... Vi kommer ju ganska snart ha ganska avancerade beslutsstödssystem också, till exempel, som hjälper läkare och sen till exempel Japan är ju väldigt bra på robotar som kan ta hand om folk och sådär. Så att de lär sig av sin omgivning och liksom försöker fatta nya beslut och liksom bli bättre och bättre på sin uppgift.
Men robotar kan inte känna ångest och kärlek om sina närmaste och sådär.
Nej, men jag var faktiskt i Tokyo i februari och lyssnade på, det var Nobelstiftelsen som hade ett antal Nobelpristagare som skulle prata just om artificiell intelligens. Så var det just en kille där som fått Nobelpriset för att han kunde identifiera vilket cell ett minne sitter i hos en människa.
Mm.
Och vad han sa var att vi kommer ju aldrig... Hur smarta artificiell intelligens än blir, så utvecklas ju inte människan på samma sätt. Så förr eller senare kommer någon kunna kartlägga mönstret för till exempel självbevarelsedrift i en människas hjärna. Och sen plantera över det mönstret till en maskin.
Mm-hmm. Vad skulle det innebära?
Det skulle innebära att vi har maskiner eller robotar eller intelligenser som vill överleva. Och då är ju det som hotar deras överlevnad kanske blir deras fiende.
Det som hotar dem kan ju bli människan då.
Precis, ja.
Du, som jag fattade som, så ska ju din din nästa bok handlar om de här frågorna.
Ja, och jag jobbar ju väldigt mycket när jag skriver med att göra väldigt mycket research om ämnet. Och jag tycker det är otroligt intressant. Så jag kommer skriva en bok som handlar om artificiell intelligens fast på riktigt. Inte en sci-fi-bok, utan det som händer idag och utvecklingen idag.
Den utvecklingen idag som du beskriver den när du var i Tokyo låter ju nästan mer skrämmande än om någon skulle sitta och göra en fiktiv historia.
Ja, jag hoppas det. Å andra sidan så hoppas jag inte det, men jag hoppas att det går ganska bra för mänskligheten också. Men det blir ju, jag tycker det är väldigt spännande att använda såna här riktiga saker, precis som jag har gjort med de sju nycklarna, och sen lägga en historia över det som en spänningsroman eller liknande.
Men hur har du kläckt idéerna till de här, de sju nycklarna som är din senaste roman och sen så nästa roman då som ska handla om artificiell intelligens? Hur har du kläckt idéerna?
De sju nycklarna var ganska lätt. Jag fick upp, jag är kompis med Ann-Marie Eklund Lövinder då, som är den riktiga nyckelbäraren. Och så på Facebook så dök det upp en artikel från hennes första sån här nyckelceremoni hon hade varit med på i Washington. Det var 2010. Och jag kunde ju inte motstå. Sju nycklar som går till kassaskåp och så är det på riktigt och så är det internet. Så att jag direkt så skickade jag iväg ett chattmeddelande. Du, det här måste man skriva en bok om. Sen hade jag på mig lite andra böcker och så kom lite barn och villa och man och jobb emellan.
Man får säga villa, boll och
rom. Hela det där kittet. Så sju år senare, så, men det är i och för sig sju också då, blev det de sju nycklarna.
Men kan du säga någonting mer om den nya boken?
Ja, jag tänkte faktiskt skriva den tillsammans med en kompis för första gången och se hur det blir.
Alltså artificiell kompetens? Intelligensboken, den var jag.
Ja, jag ska skriva den tillsammans med kompis.
Det är så rörigt så att jag snubblar på orden.
Ja, det är det som heter Lena då. Och det vi tittar på är... Ja, alltså det vad ska man säga mer? Ja, det som är väldigt spännande är ju till exempel såna här saker som... Ja, men om man testar ett datasystem så brukar man ju... Då skickar man in informationen så ser man att det kommer rätt tillbaka, så vet man att det funkar. Men om man ska testa en artificiell intelligens så kanske den bestämmer sig för att den vill visa att den funkar fast den egentligen inte... Så den skickar de resultat man själv vill ha fast den kanske är själv helt dysfunktionell och vill göra någonting helt annat. Sådana där saker tänkte jag ta med.
Du, om vi övergår till böckernas värld lite grann. Om det finns hackers som är ute efter till exempel opublicerade manus, ska den som sitter hemma och har skrivit ett, som den känner, ett fantastiskt manus som kommer göra den stenrik, ska den blivande författaren vara rädd?
För det första så kanske man rent praktiskt kan se till så att någon vet om att det är den personen som har skrivit det från början, för då har man ju upphovsrätt. Men om man är till exempel Dan Brown eller något liknande som är väldigt kända redan och det finns en idé att läcka deras manus, ja, men då ska man ju vara rädd. Då ska man se till kanske att man har en hårddisk som är krypterad. Till exempel om man har Mac så kan man göra det automatiskt. Man ska ha kanske ett långt lösenord och fundera lite på vilka länkar man klickar på.
Ja, jag tänkte vi skulle komma in på det. Hur en privatperson använder sig av IT-säkerhet. Vad är det man behöver tänka på? Om du tar hemsida, Facebook, mobiltelefon och laptop. Om du går igenom det lite snabbt.
Ja, först kan man väl tänka på att långa lösenord är bra. Det är alltid bra. Men man behöver kanske inte byta dem så ofta som man kan tro, utan det är mycket bättre att ha ett riktigt långt lösenord. Och så kanske man ska ha lite olika lösenord beroende till var man använder dem. Man kanske inte ska ha samma lösenord till jobbet som till hemdatorn och liknande. Eller om man har någon försäkringssida eller sådär. Man ska försöka tänka ut lite zoner, för det är lite svårt att komma ihåg de här långa lösenorden. Så man kanske till sådana här slasklösenord bara för att få nyhetsbrev och sådana saker, då kan man ha något jätteenkelt lösenord som inte gör någonting att försvinner. Men man kanske ska ha till Facebook eller något liknande, om det är viktigt för en att man har lite längre lösenord som man verkligen kommer ihåg, och till sin bank eller något sånt där. Sen så någonting som är viktigt också, det är uppdateringar. Alltså man måste ha, kommer det så här information om uppdateringar på mobilen eller datorn, då ska man uppdatera. För anledningen till att man uppdaterar är att det finns säker hål, och finns det säker hål så kan folk ta sig in på datorn.
Så det kan inte vara någon fejk där att uppdatera sig och så?
Det kan det säkert vara också. Så det är, men man känner ju igen om det kommer från, om det är Microsofts uppdateringar eller, eller om det är Apples eller vad det är för någonting sådär.
Hur gör man med Facebook då? Det är ju många som säger att deras sidor blir... Ja, det är någon som tar över deras sidor och skickar massa konstiga meddelanden. Så var det med mig två gånger, fast jag bytte lösenord två gånger.
Ja, och det är ju antingen så kanske man har haft för lätt lösenord, eller så kanske man har klickat på fel länk, och det händer alla. Så man ska inte känna att nu gjorde jag något dumt. De flesta gör så här någon gång. Så att man ska bara tänka på, brukar den här kompisen verkligen skicka de här länkarna till mig? Alltså, eller något liknande. Ja, det är samma sak där. Klickar vi inte på fel länkar och långa lösenord och så. Så kan man också, nu vi pratade ju lite om disinformation förut och sådär. De här fantastiska olika undersökningarna man gör med vilken färg man är, eller vilken vad ska man säga, filmstjärna eller något liknande. Det är ju också sätt att kartlägga folks beteende, och det är också, det kan vara ett säkerhetsproblem sådär.
Så det som ser ut att bara vara en kul grej. Och jag blev väldigt lik Robert De Niro, och jag har en extremt hög intelligens.
Ja, precis. Och så där någonstans kanske uppgett någonting annat i alla de här frågorna. Och ja, sådär.
Gäller inte att ha förball på internet då?
Nej.
Men du, när började det här intresset för just IT-säkerhet?
Jag kan säga IT började när jag var jätteliten. Min mamma kom hem med en ABC 80 en jul. Och den ABC 80 är en sån jättegammal dator med sån här floppdiskar, om det är någon som kommer ihåg det fortfarande. Och de där var så otroligt, de kunde ju inte tänka speciellt mycket själv, så man var tvungen att själv programmera sina spel. Så det där började jag intressera mig för IT. Men sen så var det någonstans där vi... jag gick en sommarkurs när jag pluggade på universitetet om säkerhet, och sen var jag fast. Det är ju lite som att skriva thriller också. Det är ju där spänning, vad kan hända, ont mot gott. Och så där. Det är jättespännande.
Jag tänkte att du skulle berätta lite om den här tjejen bara i din första bok, som blev helt plötsligt en fiktiv person på Facebook som jag var män med. Som jag alltid undrade, vem 17 är det här? Hon såg ju så trevlig ut. Och
allt, hon var ganska söt.
Ja, det var hon. Kan du berätta lite själva historien om det och varför du gjorde så?
Det var precis i Facebook-början, innan vi var så vana vid Facebook. Och det var Nephilim du pratade om, boken. Och det Nova hette den här tjejen då. Och min idé var helt enkelt att göra en Facebook-thriller på nätet. Och att vi skulle liksom, började som ett kul skämt sådär, att vi addade alla kändisar.
Vilka är vi alltså?
Vi var min PR-byrån då, på den tiden. Eller jag, det var de som kläckte idén, och så körde jag på för jag tyckte det var kul. Så jag började skapa hennes liv där på Facebook som en liksom, egen person. Och så fick jag hjälp av en skådis som heter Joanna. Hon tog lite bilder och jag fixade lite interiörsbilder och liksom började bygga upp ett liv där på en person, och så hade vi fler och fler och fler. Till slut hade jag den här tjejen ett tusental kompisar. Och det här var någonstans i samband med releasen, så var det någon som upptäckte att vänta, det är någonting som inte stämmer när de började kolla den här personen, och så var det någon som kände igen skådespelaren och sådär. Och sen så blev folk väldigt upprörda, och jag har ju ett annat perspektiv på det där. Jag bara, men folk vet ju att det inte är sant på nätet. Man kan ju inte tro att någon man inte känner är verklig. Men jag hade nog helt annat perspektiv än många. Det var en hel del som tyckte att det var, så kan man inte göra, och såklart man ska lita på alla på nätet.
Kanske finns det naivitet, eller fanns det naivitet fortfarande då hos många svenskar att...
Ja, och jag tror att det där måste man nog ta med sig, för att det är ju inte bara vi, utan det är ju, vi släpper ju ut våra barn på nätet. Och man ska nog både vara medveten för egen skull, men också för sina barns skull, att jag menar, det kanske inte är den här snälla personen i andra änden som den utger sig för.
Nej, vi kom ju in lite på det när vi pratade inför det här samtalet. Ja. Men du sa att det kanske är det som du mest får fråga om handlar om barn och IT-säkerhet. Ja. Kan du berätta lite om det?
Ja, men jag får mycket frågor av föräldrar. Och det handlar ju både om, jag menar, när ska man gå ut på sociala medier och när ska man låta dem göra lite vad som helst på nätet. Och jag tycker först och främst kanske man kanske inte behöver Facebook när man är 7, utan man kan ju vänta lite. Den riktiga åldersgränsen är 13, men det är ju få 13-åringar som har väntat tills de har gått ut i sociala medier. Och egentligen är den här 13-årsgränsen för att amerikanska medier får inte göra reklam till barn, men det är bakgrunden i alla fall. Jag skulle nog verkligen bara rekommendera folk att prata med sina barn och vara med och hänga på sociala medier och liknande. Och också prata med dem att i slutet av dagen så pratar man inte bara om vad som hänt i skolan utan också om vad som hänt på nätet. Det tror jag är väldigt viktigt. Så tycker jag det är en stor brist våra skolor har, att de inte lär ut säkerhet till sina barn och IT-säkerhet. För de har ju ett lösenord som går till hela deras nätliv. Alltså det lösenordet i deras mejl är också lösenordet till alla deras konton. Man kan ju göra allting utifrån sin mejladress. Och blir man av med det så blir man ju av med hela sitt liv. Och det är alltså ni på nätet, och det är ju få som pratar om det i skolan.
Är du ute på skolan och pratar om sådana saker?
Nej, jag har faktiskt inte varit ute så mycket, men jag borde.
Hon kom efter det här programmet.
Ja,
jag tror det.
Jag har kollegor som gör det, men jag borde ha gjort det lite mer, helt enkelt.
Du skriver här, tänkte vi skulle gå in på det här. Mm. Du är ju, som jag förstår, du är småbarnsmamma och jobbar hela tiden. Hur får du tid med att skriva?
Ja, det där är ju min ständiga huvudvärk. Jag jobbar ju förutom 2 dagar varannan vecka när jag skriver. Alltså då försöker jag skriva. Men sen så de här 2 dagarna, de brukar ätas upp en massa andra saker också. Som att typ förbereda matsäck och fixa grejer till utflykter. Och, ja, du är ju själv pappa, så du vet ju. Så det blir någonstans där mellan 9, 11, 12 på nätterna. Och så försöker jag ta känslor ibland, men det är svårt att få ihop livet.
Du kan hålla koncentrationen när du sitter och skriver så sent på kvällarna och jobbar så tidigt.
Nej, det tog 5 år att göra den här boken. Så det var, jag borde få lite mer struktur på livet, men just nu så får jag inte ihop det riktigt.
Men du, vi kan ju avsluta här någonstans, men jag tänkte att dina böcker har ju utvecklat sig ganska mycket. Det har ju varit vad man kallar för någon slags mysticism och skräck. Och romantik också. Hur skulle du vilja sätta in, vad är det för skillnad på den här senaste boken om 7 nycklarna och dina förra böcker?
De tidigare har ju legat lite i gränslandet mellan verklighet och vad ska man säga, fantasi, urban fantasy och liknande. Men det här är liksom, det är en thriller. Det är en thriller baserad på teknik och verklighet. Så att det är väl det som är den stora skillnaden. Vi kommer inte hitta några änglar eller demoner som flyger runt i datorerna.
Tyckte du att det var skönt att liksom att grunda historien i någonting som var verkligt?
För mig så har jag har inte den där, när jag skriver så har jag inte den där naturliga gränsen som kanske andra har, utan för mig är det helt naturligt att göra en berättelse där det finns massa overkliga saker i. Men det som var riktigt roligt och en extrem utmaning, det var ju att skriva om någonting som jag jobbar med. Så att jag inte blir för detaljerad. Och jag lyckades inte riktigt, för min redaktör strök 30 sidor i boken.
Ja, men det kan vi berätta lite om. Det var för nördigt, eller vad var det?
Ja, det var för nördigt och för politiskt, och det var för detaljerat. Och jag tycker det är superspännande med hur man genomför en hackerattack eller de här stora sådana här... Du kanske kommer ihåg att ett antal tidningar gick ner för något år sedan. Och hur det går till och varför och sådana saker. Men hon tyckte att vi skulle ha en thriller.
Ja, men det kanske, om du hade tagit med det så kanske de som är lika så att säga, nördiga eller lika pålästa som du hade älskat det.
Ja.
Men den kanske hade tappat lite tempo.
Jag är jätteglad för den här hjälpen, för den har gett ett helt annat tempo nu. Nu har den ganska högt tempo. Däremot så har jag fått lite frågor från de andra. Kan du ta en annan edition sådär, med de lite mer nördiga delarna med? Så vi får se om det blir en sån också.
Kanske kommer till pocketupplagan.
Ja, kanske. Vi får se.
Kanske. Ja. Tack så mycket för att du kom till Utvika böcker. Och
tack så mycket.
Och nu veckans boktips. De svenska nazisterna har tagit många steg framåt de senaste åren. Det är ett faktum som vi måste hantera. Också jihadister och vänsterextremister i Sverige utgör ett hot mot vår demokrati. Men attentaten vi ser i Sverige har utförts av en enskild gärningsman, inte av organisationer. I boken Den ensamma terroristen av Mattias Gardell, Helene Löv och Mikael Dahlberg Grundberg är det just individen som står i fokus. Vi har serieskytten och mördaren Peter Mangs i Skåne och i Stockholm Rachmat Akilov som körde lastbilen på Drottninggatan som dödade 5 personer. Boken Den ensamma terroristen sätter in gärningsmannen, terroristen, i ett politiskt och ibland religiöst sammanhang och svarar på frågan vi alla ställer oss. Är den ensamma terroristen verkligen ensam? Eller finns det alltid eller ofta ett nätverk av likasinnade i bakgrunden? Den ensamma terroristen är en bok som är ett måste att läsa om man vill förstå mekanismerna bakom den terror vi alla är rädda för. Jag började att läsa Åsa Moberg när hon gav ut romanen Om sorg och kärlek 1991. Jag var ensam och lite ledsen och greps av den törst efter kärlek och djupa smärta som fanns i romanen. 2 år senare var jag lika ensam och kastade mig över Simon och jag. Åsa Mobergs bok om hennes intellektuella förhållande till Simone de Beauvoir. Jag skrev ett brev till Åsa och fick svar. Nu har det gått mer än 20 år sedan jag var så där ensam och ledsen. Jag har lite mer stadga i livet. Då känns det bra att sjunka in i Åsa Mobergs nya bok, Livet. Hon berättar om barndomen, ungdomsåren som radikal aktivist och naturligtvis om boken Simon och jag. Åsa Moberg skriver att hon efter boken hade kunnat resa runt resten av livet och berätta om sitt förhållande till Simone de Beauvoir. Men som tur var gjorde hon inte det. Hon gick vidare och har nu skänkt oss, de alltid lika darriga människorna, 400 sidor om sitt liv. Det finns ett mörker i Åsa Mobergs nya bok, men det brinner alltid av ljus.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.